P1, Sveriges Radio.
Ibland undrar jag om det verkligen är bra med sekulariseringen. Att de flesta inte tror på något. Det säger överläkaren i ett försök att trösta sin unga student som är i kris. Att det enda man får lära sig är att söka efter vetenskapliga förklaringar. Som i sin tur gör oss mindre benägna att tolka världen på ett sätt som ger mening. Det borde ta med tusan stå i varenda medicinsk studieansökan till etikprövningsnämnden. Denna studie kan inverka negativt på människors fantasi och motivation att hitta en meningsfull tolkning av världen. Ja, den här livsvisdomen förmedlas i boken Jag vet allt det här av Annika Paldanius. Och han sätter ju i sin lite undervisande ton fingret på lockelsen med det där som ingen stegmätare, 5-2-metod eller hjärnskan egentligen kan svara på. Det finns lägen när en vetenskaplig beskrivning av tillvaron helt enkelt inte räcker. Det blir för platt, tråkigt och lite meningslöst. Många känner ett behov av att också ha en annan dimension i livet. Något större som inte kan reduceras till siffror eller staplar eller sanning. Somliga hittar meningen i traditionella religioner. Men ganska många letar sig också till det som ofta kallas för nyandliga rörelser, som i många fall är rätt så gamla, men som anpassats lite efter dagens behov. Kanske är det Harry Potter och Twilight-generationen som vuxit upp och sätter tonen. Helt klart är att intresset just nu är väldigt stort för mystik, magi och starka gemenskaper. När yoga och meditation blivit mainstream krävs det mer för att känna att man går sin egen väg i det andliga sökandet. Hur ser andlighetstrenden ut 2018? Det handlar om i dagens Kropp och själ. Välkommen att lyssna. Jag heter Ulrika Hjalmarsson Neideman och kropp@sverigesradio.se är vår mejladress.
Jo, jag tror ju på något högre, absolut. Och änglar och sådär. Det är kärlek och ljus. Och hjälp.
Det är fullt med folk i Solnahallen i Stockholm. Kring långa rader av bord erbjuds du att köpa kristaller, få spirituell vägledning eller fotografera din aura. Vi är på Harmoni Expo-mässan. En mässa med fokus på hälsa och andlighet. Och hit kommer folk för att lyssna på föreläsningar, gå workshops eller bara vandra runt bland de olika utställarna. Många av dem som har kommit hit tror eller kanske är på jakt efter något att tro på.
Man tyr sig alltid till någonting. Jag tycker det är intressant med änglar. Jag tror att de finns.
Jo, jag tror att det finns ett liv efter det här. Kanske någon annan galax eller någon. Man vet inte vart man hamnar.
Jag är troende men inte religiös.
Vid ett av borden utspelar sig en scen där två kvinnor står och blundar och på golvet nedanför dem ligger en man och en kvinna på rygg, också de med slutna ögon. En kvinna går runt och slår på en trumma. Runt dem cirkulerar en man med långt hår och som skakar ett instrument som påminner om en maracas. Det pågår det som kallas för healing här. Lite längre bort i lokalen står Jeanette. Och andlighet har en stor roll i hennes liv.
Ja, det är grunden för mitt liv. Det är hur jag lever. Sen så kan man ha andlighet på många, många olika sätt. Men andlighet behöver ju inte vara en religion så att man ber till någon. Utan det är ju sättet att leva, sättet att tänka. Men det skulle vi kalla det för trygghet. Men det är en bas att veta att det är så här jag tänker, det är så här jag lever.
Jeanette säger att hon upplevt en del saker som hon inte kunnat hitta en naturlig förklaring till. Och att hon därför nu är säker på att det finns något mer och större som inte går att se eller ta på.
Det är så lätt att säga att andra spöken och änglar inte finns. Men du kan ju inte ta eller bevisa att dina tankar finns. Men ändå så är du säker på att dina tankar existerar. Så vem kan säga vad som finns och inte finns?
Det hörs ytterligare en trumma någonstans i lokalen. Men den här gången är det trumbyggaren Lasse Ström som står och spelar.
Det här är en trumma som jag själv har byggt med kalvskinn och en ram i ask. Och det är den jag använder liksom när jag jobbar liksom på till exempel med krafttrumning eller liknande saker.
Vad heter det, sa du?
Krafttrumning. På det sättet som jag använder trumman så är det för att sätta ner fötterna och ge kraftstyrka i vardagen, kunna ta ett steg till. Då kan man ha en krafttrumning och liksom ge lite skjuts för folk.
En krafttrumning, berättar Lasse, kan gå till så att en grupp står i en ring medan Lasse går runt och trummar på sin trumma.
För det, när man får en sån trumma och får den påverkan ifrån den så kan det sätta saker i rörelse. Folk kan bli känsliga, kan bli ledsna, glada. Det är olika saker som händer beroende på vilket tillstånd man själv är i livet och hur man blir påverkad av det ljudet. För det är väldigt mycket som rör sig. Allting är vibrationer och det är från en sån trumma som är liksom 60 cm stor så är det mycket som händer rent energimässigt.
Har du varit med om att det blivit starka reaktioner?
Ja, det har jag. Och det är någonting som man liksom får gå igenom då, men det har inte varit negativt utan det har helt enkelt varit saker som behöver komma ut och få liksom lite utlopp och då kan det bli tårar och liksom lite känsligt och sånt där. Men bra, så att säga. En bra känslighet.
Människor rör sig mellan rader av bord. Stannar till för att köpa en tarotkortlek eller sitta ner en stund hos en andlig vägledare. Att sökandet har skapat en business går inte att förneka. För vill du bli healad eller få ditt blod analyserat eller kanske genomgå en så kallad DNA-aktivering så gäller det att du har lite slantar i plånboken. För sökandet efter andlighet gör det möjligt för aktörer att kanske skapa behov av diverse kosttillskott, stenar och oljor.
Jag har inga problem med att folk är skeptiker för att det är bra att vara det. Ja.
Bakom ett av borden sitter Eva Sköld Valett. Hon jobbar som medium.
Ja, jag vet att det finns någonting annat. Jag är helt övertygad om det. Men jag är fortfarande skeptisk. Jag har väldigt stora krav på mig själv och på andra. Att jag köper inte allting rakt av. Jag tycker inte själv om att bli lurad. Det är det värsta jag vet. Och därför är jag väldigt noga med att jag sitter och aldrig säger någonting som jag inte får. För jag vill inte lura folk. Så är det. Men jag säger det jag känner.
Eva säger att när en person sätter sig här för att få en stunds medial rådgivning så börjar Eva uppfatta saker som plötsligt kommer till henne.
Jag ser bilder, jag känner känslor, jag kan känna dofter, höra saker. När man hör så hör man inte en röst som pratar, man hör liksom en tanke som landar. Det är svårt att förklara egentligen, men det är ungefär som att jag känner att min tanke är min, den tänker jag inifrån huvudet. Men helt plötsligt kommer en tanke till mig som jag inte överhuvudtaget har funderat på innan utan som bara landar. Och då vet jag att det är inte min och då kan jag liksom precisera det. Ja. Som till exempel du har gått i cirklar innan du visste vad du skulle göra.
Ja.
Ja. Du är väldigt obeslutsam. Och sen tänker jag, ska jag göra det här, ska jag göra det här? Jag kör ett varv till, du vet, med en sån cirkel och så är det avfart och så vet man inte för man blir så påverkad vad andra tycker och vad andra säger. Och, ja men det här är kul och det här och så, för att du vill och jag vill utomlands, jag vill det, jag vill hit, jag vill hit och så. Så det var inget konkret, det var ett av dina val att bli jobba på radio, men det var inte det första. Och det var definitivt inte det andra. Och du är sån som person. Du är väldigt uppe i huvudet hela tiden. Kände du igen det?
Vi går vidare in i lokalen som nu fylls på med ännu mer folk. Är alla som är här övertygade på riktigt? Är det okej att tvivla här inne?
Jag tänker väl att det är ju säkert många sökare som kommer hit och själv var jag nog en sökare också.
I kafeterian står Linn Fågelberg. Hon känner sig alldeles uppfylld just nu, säger hon, efter att hon precis har blivit healad.
Jag satte mig på en snabb healing nu och det känns helt fantastiskt. Så jag har så här jättemycket känslor och känns att jag ska börja gråta och det är så himla fin och jag fick så himla mycket energi när jag satt där.
Lin kommer kanske alltid vara en sökare, säger hon. Även om hon förr brukade ta illa upp när folk i hennes närhet kallade henne för det.
Men nu vill jag vill vara nyfiken, jag vill söka, jag vill utforska. Så ja, jag kommer nog alltid vara en sökare. För mig betyder andlighet en personlig utveckling för mig. Det har hjälpt mig självförtroende, med hur jag accepterar mig själv, hur jag accepterar andra, hur jag ser på världen, hur jag ser på livet efter det här livet. Och ja, men allting, det är liksom, det är som ett perspektiv eller ett synsätt, en livsstil som är med mig överallt. Jag är mycket gladare, jag vågar möta människor. Jag hade aldrig stått här och pratat med dig för några år sedan. Aldrig, jag hade inte ens tittat på dig, jag hade gått förbi.
Men varför, vad är det som ger dig mod att möta andra människor? Vad är det något speciellt du har lärt dig?
Ja, det är min tanke om det här att vi alla är ett. Att du, jag är du, jag behöver inte vara rädd för dig. Jag kan titta dig i ögonen och det spelar liksom ingen roll. För att vi är alla en del av allting. Så det är sådana tankar som får mig att liksom vara modig och våga möta andra. Och jag tror att vi människor har liksom ett behov av att tro på någonting. Och då tror väl jag lite på det här att vi är spirituella varelser som just nu har en fysisk upplevelse. Och det bygger jag liksom lite mitt liv kring. Och även om inte det skulle vara så, så ger det mig åtminstone liksom kraft och mod att våga leva ut det här livet fullt ut utan att vara rädd. Och så det spelar liksom ingen roll om jag har fel eller inte, för det ger bara ändå.
Sist hörde vi Linn Fogelberg och det var Olivia Sandell som hade pratat med henne på Harmoni Expo-mässan. Gäst i Kropp och Själ idag är journalisten Sanna Samuelsson som har skrivit en hel del om nyandlighetstrenden. Hej och välkommen till Kropp och Själ.
Tack.
Hur skulle du beskriva den här andlighetstrenden som vi ser just nu?
Jag skulle beskriva den som en slags nyandlighet kan man kalla det. Det är kanske mer, snarare att man går till en trendig häxbutik i Brooklyn, New York än att man går på Harmoni mässan.
De kanske hade en filial där.
Precis, exakt. Så att det är ju en, det är mycket fokus på häxor, tarot, astrologi och så vidare.
Mm. Är det någonting av det vi hörde från den här mässan som du tycker är typiskt för dagens nyandlighet?
Kanske att det är någonting som många kvinnor ägnar sig åt. Det är någonting som är väldigt tydligt. Därför finns det också ett feministiskt intresse för nyandligheten idag.
Mm. Ja, du var ju chefredaktör för den feministiska tidskriften Bang och införde då feministiska horoskop för några år sedan är det väl, va?
Precis. Ja.
Vilka reaktioner fick du av det?
Vi fick mestadels positiva reaktioner, men också människor som läsare som mejlade in och sa att det var tråkigt att vi hade blivit så oseriösa. Och det var väl också vår tanke. Vi ville leka lite med idén om vad som är kunskap. Vad som är alltså gränsen mellan intuition och kunskap. Och driva med det här. Vem som är den seriösa feministen. Och så vidare.
Men hur får du ihop det här med andligheten och feminismen? Hur ser den kopplingen ut?
Kopplingen ser ut som så att man... Kanske inte så att det är feministiskt att hålla på med andlighet. Det finns ingen som, man kan inte säga något sånt definitivt, men det handlar mer om att uppvärdera saker som inte har så hög status kanske, som kanske kopplas till kvinnlighet och att tro på saker som man inte kan se, att tro på sin egen intuition, att ta känslighet på allvar kan man säga. Och sen så är det ju många artister som har liksom blivit, som ses som feministiska ikoner, som Lana Del Rey till exempel, en rappare som precis Nokia har hållit på med det här. Senast så var det Mary-Kate och Ashley Olsen som har The Row, den här modemärket, delar ut kristaller på sin modevisning och så vidare. Så det börjar bli väldigt mainstream också.
Mm. Populärkultur som Harry Potter och Twilight och den typen av... när man håller på med magi och så. Har det haft någon betydelse, tror du, för intresset?
Säkert. Det är ju en generationsfråga, så det är absolut. Så är det säkert. Mm. Jag kan inte se någon direkt koppling just nu, men det ligger nog där bakom och liksom skvalpar. Också 90-talets andlighetsvurm ligger säkert också.
Mm. Där. Jag har en gäst till mig här i studion. Det är David Turfjell, professor i religionsvetenskap vid Södertörns högskola. Hej och välkommen till Kropp och Själ.
Tack.
I reportaget här så har vi flera som säger sig vilja vidga begreppet andlighet. Det behöver inte innebära att man dedikerar sig till en särskild religion. Du har ju forskat kring det här. Hur skulle du beskriva svenskars förhållande till tro och religion?
Svenska majoritetskulturen har ett extremt tvehågset och dubbeltydigt förhållande till religion och andlighet. Å ena sidan så ser man sig, är det vanligt att man ser sig själv som extremt sekulariserad och man tar stark avstånd liksom från organiserad religion. Man är ofta mån om att betona att man tänker själv, att man har ett självständigt och eget liksom utmejslat förhållningssätt till de här sakerna. Samtidigt så är man, när man mäter på andra sätt eller kollar på andra saker, betydligt mer kan säga, organiserad religiös än man kanske vill kännas vid. Om jag får knyta an till den här feministiska aspekten som ni var inne på här innan, så är det där intressant, därför att det finns studier av just ny andlighet som visar att en liksom, tanke som många kvinnor för fram som ägnar sig åt nyandliga praktiker, det är just det här att nu är jag trött på att bara gå med alla andra. Liksom. Man kanske har skött barn eller kommer från ett äktenskap där man har fått slita och så vill man liksom satsa på sig själv lite. Och en del av det upproret då, att ta sig själv och sina egna önskningar på allvar, är att man också struntar i de här officiella reglerna för hur man ska tänka om världen och vad som finns och inte finns och vad som är vetenskapligt och sådär. Så det där är ju verkligen belagt, att det är den typen av personer som känner det som ofta
Så det är också någon slags uppror mot patriarkala strukturer man brukar prata om, att det finns i religionen där.
Ja, både i religionen och som man uppfattar det som det officiella och naturvetenskapliga kraven då, på hur man ska tänka och vad som finns och vad som är seriöst och vad som är hög status och vad som är låg status. Och så struntar man i det där och så kör man på sitt eget race. Mm.
Det finns ju en väldigt stark bild av svenskar, som jag tror att många svenskar har, att vi är ett väldigt sekulariserat folk. Men att vi inte egentligen tror på någonting. Stämmer det?
Ja, det stämmer ju på ett sätt, men det här beror ju på, det stämmer i hög utsträckning, men den berättelsen liksom förstärks av självbilden av att vara väldigt sekulariserade, så att vi är både ganska sekulariserade, men samtidigt så har vi också en självbild av att vara ännu mer som liksom förstärker. Så till exempel om man tittar på hur många tror på ett traditionellt sätt på kristendom eller på andra traditionella religioner, ja då är det väldigt få. Då är det bara 20% som säger att de tror att det finns en gud till exempel. Det är väl två som går i kyrkan. Men om man kollar hur många som är betalande medlemmar, hur många som firar högtider, hur många som har ett bibliskt namnskick till exempel, eller, då är det betydligt större. Så att det förstärks av den här självbilden.
Man brukar säga att vi svenskar är väldigt individualistiska. Skulle du hålla med om det?
Ja, men det är också,
har det någon påverkan här?
Ja, det har en tydlig påverkan. Därför att det här är något som går tillbaka i sådana här sociologiska undersökningar väldigt långt tillbaka i historien. Att folk, när man frågar dem om religion i Sverige, så svarar man att jag har minsann tänkt själv. Och ordet religion får då också kopplas till den typ av andlighet och där man inte tänker själv, där man bara väljer någonting. Liksom, eller man får någonting matat och så bara lyder man det blint. Men i svenska majoritetskulturen har sedan långt tillbaka betonat att man är sin egen lyckas med. Man vet minsann själv. Så där har vi den där individualismen. Och den har ju förstås förstärkts då under 1900-talet på ett ganska extremt sätt. Så att vi hade ju liksom hela den här 60- och 70-talets anti-auktoritära vändning i samhället, när man vände sig mot auktoriteter inom vetenskap och i kyrka och politik, och man skulle liksom göra revolution på alla tänkbara sätt. Och på ett sätt kan man ju säga att det här då, som den här harmoniexpo, den här nyandlighetstrenden står för, är ju på ett sätt att man har, den där anti-auktoritära revolutionen har lyckats nu kan man säga. Eller folk lyssnar inte längre på auktoriteter om vad som finns och vad som är sant och vad som, om man kan tro på astrologi eller de här grejerna, utan man bygger sin egen värld lite.
Är andligheten då ett sätt för oss att må bra, liksom en del av den här hälsosträvan som är en väldigt stark strömning också, eller varför behöver vi andlighet, varför söker vi efter det, säger du Sanna?
Jag kan säga att jag ser en väldigt stor tendens bland unga människor, framförallt unga tjejer, att man är väldigt fokuserade på hälsan. Och då kanske man, då menar jag inte hälsan som i att man ska vara smal, utan hälsan är att man ska komma närmare sig själv, man ska motverka stress framförallt, eftersom att arbetslivet är så otroligt stressigt nu för tiden. Så då handlar det inte om att söka en gud kanske, utan snarare om att söka ett lugn eller söka en närhet med sig själv och lära känna sig själv på så sätt.
En sak som jag tycker är viktig när man talar om religion och nyhandlighet och mänskligt liv i allmänhet, det är att det är så lätt att tänka att religion, om man ser från ett sekulärt perspektiv, att religion handlar om en sorts teori om världen. Alltså, finns det spöken eller finns det inte spöken? Finns det en gud? Vad finns inte? Men anledningen till att många engagerar sig i religion och nyhandlighet är ofta inte... Det där finns ju med, liksom, att man har en sorts teori om världen. Men det är ofta andra saker som är mer avgörande. Sådana här saker som gemenskap eller att man tycker om det. Man tycker kanske om en värld där det finns spöken. Eller där man har ett stjärntecken och man kan liksom prata om hur man är utifrån de här astrologiska begreppen. Och så där. Det är liksom en lite finare, vackrare värld som gör att man blir att det blir lite roligare att leva, helt enkelt. Och den aspekten är ganska viktig till att folk går in i det. Vilket gör att den här typen av rörelser blir ganska, ibland nästan immuna mot liksom saklig kritik. För det handlar inte om en vetenskaplig teori, utan det handlar om att man vill vara i den här världen. Mm. Den här förtrollade världen.
Det säger David Thurfjell, professor i religionsvetenskap, som tillsammans med journalisten Sanna Samuelsson är gäster i dagens Kropp och själ om nyandlighetstrenden. Och nu ska vi träffa en av dem som på många sätt är en del av den här trenden, nämligen tarotkortläsaren Ebba Bjelkholm alias Tarågäri.
Jag kom i kontakt med tarot när jag var väldigt ung, men då var det mer det här att... Det var spännande, alltså som barn, någonting som var liksom lite läskigt och spännande.
Ja, för de här korten är lite läskiga, du har med dig en kortlek. Kan du visa några kort som man ser, får lite grepp om hur de ser ut? Det kanske finns olika sorter också.
Ja, det finns ju, det här är ju den mest klassiska kortleken som jag har med mig, som heter Waite-Smith. Och det är väl det som är... unikt med tarot om man jämför med många andra sådana här spirituella verktyg, som är väldigt mycket att man bara ska se med kärlek på allting och tycka om sig själv och tänka positivt och så. Medan tarot handlar mer om att tvinga oss själva att möta våra egna rädslor. Så jag brukar kalla tarot för spirituell psykoterapi, för att man måste liksom öppna rum i sig själv för att kunna... växa och må bättre.
För nu tog du fram ett kort som det står The Tower, tornet på. Och det är en bild på ett torn som brinner och folk som kastar sig ut därifrån. Det ser rätt dramatiskt ut.
Ja, precis. Och det är ju ett av de korten som folk tycker är mest skrämmande. Och det man tänker på först vid liksom anblicken av det kortet är sådär att skilsmässor eller olyckor eller någonting sånt. Men det, då får man gå till vad handlar det om, och då är det att strukturer behöver brytas ner, eller de bryts ner för att vi ska kunna få in något nytt i våra liv. Och om man tittar på det här kortet så är det ett väldigt högt torn med fönster högst upp, men det finns ingen väg in i tornet och heller ingen väg ut. Så att det handlar ju då om att man sitter fast i strukturer och att man behöver kanske kastas ut från dem på ett dramatiskt sätt för att komma vidare i sitt liv.
Så att om vi skulle ha dragit det här kortet nu, om du hade gjort en sån här läsning på mig, vad hade du tänkt, hur skulle du gå tillväga då, skulle du sagt till mig?
Tarot är en dialog, det är inte så att man bara drar kort och säger att du, det här kommer hända dig, utan då får jag fråga dig vad du själv kanske känner när du ser på kortet, och jag skulle anta att du kanske sitter fast i någonting omedvetet eller medvetet som du inte riktigt är kanske bekväm med. Det kan vara en relation, det kan vara en missbruk, alltså vad som helst, eller kan det vara arbete, att det kanske är någonting som skaver.
Folk som kommer till dig då, vad vill de?
Det är ju många som kanske står inför beslut av något slag, eller kanske många är ganska andligt sökande. Och kanske beslut, men mer av den sorten att man kanske känner att man inte lever exakt som man vill. Det är inte lika mycket det här att ska jag fortsätta vara ihop med min partner eller så, utan det handlar mer om att liksom jag känner inte att jag kanske lever mitt liv fullt ut. Alltså man vill ha någon ny riktning i livet eller ja, sådär handlar det mycket om, vilket det kanske så har varit så i alla tider, men det känns som att det är mycket så nu.
Men sköra personer som står inför livsavgörande beslut, vad tar du som tarotläsare för ansvar för hur det blir sen?
Alltså jag tar ju inte ansvar, men jag på det sättet att jag kan inte följa upp med dem vad de gör i sitt liv. Utan de får ju dra kort och jag tolkar korten. Men där är jag ganska försiktig med att jag säger aldrig liksom att du ska göra så här. Utan jag försöker snarare säga att det här alternativet vill korten, som man då får se, välja själv hur man ser på dem, ge dig som alternativ.
Det har ju blivit ett väldigt ökat intresse för tarot just nu. Vad tror du att det beror på?
Jag tror det är mycket, många saker. Dels att vi är i en sån, alltså vi har levt en väldigt så här materialistisk tid, och att människor överlag söker sig till andliga uttryck. Men sen tror jag också att det finns ett behov av djup, vilket man kan finna i tarot. För om man tänker på till exempel den här The Secret eller så, som kom för några år sedan och var väldigt andligt.
Vad är det?
Det är den här boken som handlar om hur man blir framgångsrik och hur man hittar en partner och så vidare med hjälp av positivt tänkande. Det var enligt mig då en väldigt liksom platt andlighet som går ut på att bara gå runt och vara, alltså tänka positivt. Och det var också en ganska liksom elitistisk form som gör att de som inte klarar av det här då förtjänar på något vis att vara fattig eller vad det handlar om. Och tarot är något helt annat. Det har mystik runt sig, men det tar också människan på allvar och vårat liksom psyke på allvar.
Det här med tarotläsning är ju bara del av ditt liv. Du har ju ett vanligt jobb, så att säga, vad man nu ska säga. Vilka reaktioner får du om du berättar om det här när du är på ditt vanliga jobb?
Ja, men faktiskt mest positiva reaktioner. Och att de jag jobbar med tycker att det är spännande och frågar mycket om det. Och det har ju förändrats på senare år, för så var det ju kanske inte då tidigare.
Ja, det sa Ebba Bjelkholm, tarotkortläsare. David Turfjell, professor i religionsvetenskap, och Sanna Salomonsson, journalist, finns i studion. Ja, vad säger vi om det här tarotkort och det här tillsammans med astrologi och kristaller har ju sätts lite snett på och kallas för lite hokus pokus. Vad är dragningskraften? Vad säger du, David?
Ja, men alltså, det är det här alltså, som jag också kanske var inne på tidigare. Att livet handlar förstås inte bara om det som är rationellt och förnuftigt och vetenskapligt verifierbart. Utan man vill ju hålla på med lite andra saker, med estetik och mystik och magi, för att ge tillvaron en liten guldkant. Och då har vi nu ett sorts samhällsläge, samhällsklimat där det är öppet, eftersom det är sån oändlig mångfald kring olika världsbilder och kunskap. Mm. Och det är det här lite postsanningssamhället. Så är det lite öppnare än tidigare att ägna sig åt sånt.
Mm. Sanna Samuelsson, vad tänker du?
Jag skulle säga att det finns en utopisk potential i det. Häxan som rebell och sådana idéer är ju väldigt starka. Så jag tror att det är också det att man försöker hitta dolda värden i det som tidigare har ansetts låg status.
Mm. Ja, det finns ju en lång tradition av att se ner på en viss sorts andliga upplevelse. Vi ska höra ett uttalande som blev en världsnyhet faktiskt, när drottning Silvia beskrev känslan på Drottningholms slott.
Som många små vänner ska vi se små spöken. Ja, men de är alla mycket vänliga och man känner ibland att man inte är helt ensam. Så kom och känn chef. Gå en gång omkring här när det är mörkt och så. Det är väldigt, det är spännande. Men man blir inte rädd. Det är en vänlighet som finns. Så det, jag tänker om de kunde berätta.
Det här blev en världsnyhet faktiskt, omskriven i medier i USA, England och Tyskland och sådär. Varför väcker talet om spöken och änglar och så annorlunda reaktioner jämfört med andra andliga upplevelser? Vad tror du, Sanna?
Jag tror att det har att göra med vilka som säger det framförallt. Nu är ju Silvia är ju vår drottning, så det är lite annorlunda, men det kanske är just änglar kanske man förknippar med en mer, man kan inte säga traditionell new age eftersom att det är en ny rörelse rent historiskt, men kanske att man tänker att det, ja, det har att göra med status hos de som pratar om det, tror jag. Och likadant med spöken är ju väldigt, det är så mainstream om man säger så. Så då kanske det är mer spännande med kristaller eller tarot.
Mina spöken är mainstream.
Ja, det får man väl inte säga.
Vad tänker du, David?
Alltså, om man tittar religionshistoriskt på Europas liksom, religionsdebatt, så kan man säga att det är lätt att tänka att det finns två. Det finns den naturvetenskapliga upplysningskritiken och naturvetenskapen å ena sidan, och sen så har vi den traditionella då, kristendomen, som någon sorts motpoler i modern europeisk historia. Men ett kanske mer korrekt sätt att se det här är att tänka att det finns tre olika positioner. Vi har den naturvetenskapliga liksom kunskapen, och sen så har vi det kristna teologiska sättet att tala om världen. Och sen så har vi en tredje som är de här esoteriska traditionerna. Så man kan kalla dem västerländsk esoterism.
Mm. Hur översätter du esoterisk?
Ja, men det betyder då hemlig förskjuten kunskap, kan man säga. Mm. Allt det här som vi pratar om nu kan man klassa som esoterism. Och esoterismen är ju då i konflikt både med kristendomen och med naturvetenskapen på något vis. Så det är liksom en tre positioner.
Dubbla fiender,
ja,
kan man
precis
säga.
Och det gäller så att det finns liksom, det är en annan dynamik i den här religionshistoriska liksom soppan än man kanske tror.
Så alla går på
esoterism. Ja, ett sätt att definiera esoterism är just det som är förskjuten kunskap. Alltså, för man tittar vissa av de här praktikerna, till exempel alkemi då, till exempel. Det var ju tidigare fram till medeltiden en del av också, alltså vanlig vetenskap. Man höll på med alkemi och sådär. Sen så förstår man att det här
håller.
Ja, precis. Och det håller kanske inte riktigt sen för ett modernt naturvetenskapligt sätt att tänka. Och då förskjuts det och fortsätter då inom ramen för esoterismen. Så att ett sätt att tala om det är just att det är förskjuten. Den kunskap som inte accepteras av den institutionaliserade kristendomen eller naturvetenskapen, den hamnar i den här kategorin. Mm. Och det är därför den är så mång. Men det finns det här, på engelska talar man om en waste basket category. Alltså att det är en sorts kategori för allt som inte får plats någon annanstans. Och därför är det så en otrolig spretighet då. Det är spöken och det är tarotkort och det är aura healing och alla såna här grejer.
Mm. Det säger David Turfjell som är gäst i Kropp och själ idag. Traditionellt så har vi ju i Sverige hållit religionen utanför arbetslivet och sett tron som en privatsak, något man gör på fritiden. Men det finns de som vill göra tvärtom och ta med andlighet och sökande som en del av själva konceptet. Och nu ska vi till ett frilanskontor med plats för meditation och spontant skapande. Jesper Leifjord är grundaren.
Jag tror att längtan efter samhörighet, det är någonting som vi alla bär med oss som människor.
Jesper Leifjord har tagit det sista kaffet.
Ja, exakt.
Men nu gör han nytt, så att nästa person ska få mötas av en full kanna.
Så här, be a coffee hero. Alltså alla såna här små påminnelser om hur vi vill vara mot varandra.
Kontoret som heter Slottet ligger i ett gammalt palats från 1600-talet, precis intill det kungliga slottet i Stockholm. På 5 våningar hyr 300 personer kontorsplats. Och alla som jobbar här kallas för medlemmar.
Allt från cirkusartister eller fotografer eller pianolärarinnor till IT-investerare och apputvecklare. Och det är en väldigt stor range.
Det är lite svårt att sätta fingret på exakt vad som är annorlunda med det här kontoret. Kanske är det alla budskap som sitter upptejpade eller inramade på väggarna.
We are here and it is now. Olika former av påminnelser.
Kanske är det yogasalen, massagerummet eller att det hålls lunchmeditation varje dag.
Dans är också kul. Vi har morgondans ibland, både i så här five rhythm style men också i bara fridans eller annan hittepådans.
Eller så är det mixen av originalinredning från 1700-talet och Jesper Leifjords mönstrade leopard tights och aprikosfärgade sidenblus.
Vi är ett ställe både för kavaj och kostym och för glitterbyxor eller hittepå leopard tights.
Jesper Leifjord startade det här kontoret med två kompisar 2014. Visionen var att skapa en plats där man både ska kunna göra business och skapa spontana konstverk tillsammans. På fönsterbrädan vid fönstret som vetter ut mot det kungliga slottet står en tavla i akryl. Den föreställer en naken kvinna med gyllene hår som flyter ut över en stjärnhimmel, en vulkan och en katt med vingar. Den är målad av en av kontorets medlemmar.
Silence Day 9 heter den. En tolkning av min inre värld efter 9 dagars tystnad och 90 timmars meditation.
Vi går vidare i palatset. Överallt sitter folk med laptops. I ett rum står ett badkar i vitt porslin.
Jag har precis installerat ett badkar. Du kan ha badkarsmöten här inne.
Badkarsmöten?
Ja, kan titta. Det är ett så här gammeldags badkar med silvriga fötter. Och om man vill ha ett möte eller sitta själv och fundera och ta ett bad kan man göra det.
Om någon medlem här får en idé om en workshop ser Jesper Leifjord det som sin uppgift att tussa ihop den med andra medlemmar som vill samma sak.
Som till exempel varje dag här på slottet så har vi meditation och 3 gånger i veckan så har vi yoga. Och meditationen kommer utifrån en medlems egna behov att säga, ja men jag skulle vilja meditera, uttryckte han. Så det blev att han startade och hade ett behov, uttryckte det behovet, andra kände samma behov och sedan hade vi fått en praktik och en ritual.
Bara för att man håller ett yogapass är det inte säkert att folk går dit, menar Jesper. Så han måste jobba aktivt för att inkludera.
Människor känner kanske, jag är för gammal, jag är för tjock, jag kan inte nudda mina tår, jag har inte rätt kläder, jag vet inte. Vi hjälper till att göra inbjudan tydligare och mer inkluderande. Så att bryta den typen av föreställningar genom att så här, kom, du får också vara med, man behöver inte kunna någonting alls.
Om det råder en norm av att delta i den här typen av liksom, aktiviteter, meditation, yoga och så, finns det inte en risk då att man prackar på folk någonting som de kanske egentligen inte ville men som att de känner att de borde för att det just är någon slags norm?
Absolut, det är ju det som är det som skapas i varje samhälle. Det vi försöker göra är ju att vara tydliga med just att det är inte det som är eftersträvansvärt att följa det. Varje människa som flyttar in här efter att ha gått en visning runt om i huset med oss. Där vi till exempel berättar om just att vi vet om att normer kommer att byggas och man ska. Vi försöker att inte leda in folk i det eller vara medvetna om att det är det som händer och att vi aktivt måste bryta det.
Jag blev introducerad till den här platsen för ungefär ett år sedan.
Helena Önneby är en av dem som hyr kontorsplats. Hon jobbar som coach och HR-konsult. Hon berättar att det kan vara svårt att sammanfoga spiritualitet och arbete.
I min tidigare karriär så jobbade jag liksom i ganska hierarkiska, politiska, stora organisationer, hade viktiga positioner och jag vet att jag själv var väldigt noga på att skilja på det där. Det var som att jag inte trodde att det var okej att berätta om vad jag gjorde på min fritid liksom, och vad som på riktigt var viktigt för mig. För då trodde jag att då skulle jag inte få behålla min legitimitet eller jag skulle inte bli tagen seriös.
Och vad var det för saker som du gjorde?
Nej, men alltså bara att åka liksom, min spirituella resa började väl. Alltså på en mer sökande modern spiritualitet började egentligen med att jag började åka på meditationsretreat. Tysta retreat. Jag började vara med i olika meditationsgrupper och jag började liksom läsa den typen av böcker, lyssna på den typen av poddar, kolla på den typen av filmer och allt liksom, bara konsumera och sökte mig också till den typen av människor. Samtidigt som jag jobbade i en bransch som var extremt rationell och praktisk och finansdriven. Så. Och då kunde jag ju märka, under en period så hade jag ju då en konflikt mellan liksom, mitt flummiga jag, och jag säger flum med den största av värme, för jag kallar mig själv för flummig och jag tycker att det är fantastiskt att vara det och våga vara öppen. Men det blev en konflikt mellan mitt seriösa jag och mitt flummiga jag. Så att det till slut liksom började göra ont. Och då blev ju konsekvensen, eller nästa steg för mig blev ju att, nej men hur skulle jag kunna bjuda in mer av hela jag, även i min yrkesroll?
Helena mötte både motstånd och folk som oväntat var intresserade av samma frågor. Men när hon kom till slottet så kände hon sig hemma.
På slottet får jag fortsätta utforska. Jag får möta andra som gör detsamma. Men jag får också möta människor som vill ha de logiska argumenten och öva mig på att vila i min tillit. Men skillnaden är att det är omfamnat av någon form av värdegrund. Och det är någon viss energi som finns här som gör att det blir någonting speciellt. Här.
Sist hörde vi Helena Önneby, coach och HR-konsult och medlem i det här kontoret. Clara Loden hade träffat henne. Frågan är då vilka psykologiska behov som nyandligheten fyller hos människor och om det finns orsaker till att man söker sig till just nyandlighet. Per Granqvist är professor i utvecklingspsykologi och forskar kring religionspsykologi vid Stockholms universitet.
Jag tror att det främsta kan vara att man genom nyandlighet, en del praktiker och övningar och så som finns inom den världen, att man kan få en känsla av kontroll, finns det en del stöd för. Till exempel genom att komma i kontakt med, säg, personer som har dött. Man upplever att man får kontakt med dem, så kan man känna att man inte förlorar personerna. Att man inte behöver förlora dem, och så kan man också få en upplevelse av att man kan kontrollera liv och död. Genom nyandligheten så kan man få en bekräftelse av de upplevelser som man har också. Så till exempel om man har en tendens att hamna i dissociativa medvetandetillstånd, så man kan ha en upplevelse av att medvetandet lämnar kroppen till exempel. Det som brukar kallas för utanför kroppen upplevelser. Så finns det i den nyandliga litteraturen ofta beskrivningar av den typen av upplevelser som någonting som är lite andligt upphöjt och som bara vissa personer kan klara utav. Så att det blir som en metafysisk sanktionering eller bekräftelse av de här lite skumma medvetandetillstånden som man har. Det tror jag också är en väldigt viktig poäng, och det är knutet till kontroll.
Vem är det som söker sig till de här nyandliga rörelserna då?
Ja, det är egentligen en ganska lång lista av olika bakgrundsfaktorer som man har sett är förknippade med det. Jag kan börja med att kanske nämna kön. Det är överrepresenterat bland kvinnor. Medelålders kvinnor som är relativt välutbildade. Det jag har fokuserat på forskningsmässigt i mitt eget fall handlar om trauma och erfarenheter av övergrepp. Och skälet till att jag har fokuserat på det är att jag håller på med anknytningsforskning då, och har varit lite specialintresserad av det som man kallar för desorganiserad anknytning. Desorganiserad anknytning kan man säga gör att personer blir sårbara för det som jag kallar för dissociativa medvetandeprocesser, som jag exemplifierade med utanför kroppen upplevelser och transtillstånd.
Kan det vara så att människor som har varit med om smärtsamma upplevelser skulle vara mer mottagliga för övernaturliga fenomen eller upplevelser?
Ja, det finns absolut så. Det finns mycket forskning som tyder på just det. Men jag vet inte, jag skulle nog kanske omformulera frågan. Jag skulle inte säga att de är mer mottagliga för övernaturliga fenomen, men jag skulle säga att de har mer övernaturliga upplevelser. och trosuppfattningar än vad andra personer har. Och så skulle jag vilja, så att säga, vara agnostisk när det gäller huruvida dessa övernaturliga saker faktiskt förekommer eller inte.
Mm. Men varför är det så då?
Jag tror det får man koppla tillbaka till den här, det första lite nyckfulla svaret som jag gav på din fråga. Jag sa upplevelsen av kontroll. Trauma leder till dissociation, till, vad ska vi säga, ett sammanbrott eller störningar i medvetande processer. Som är den grundläggande grejen. Det är det som jag kallar för dissociativa processer. Och det kan komma till uttryck på andlighetens område som vissa typer av upplevelser som man då kallar för övernaturliga. Telepati, eller man kan ha upplevelsen av att man har kunnat förutsäga någonting som ska ske. Och av allt att döma så är det en upplevelse av psykologisk kontroll av det icke-kontrollerbara som är pudens kärna i de där upplevelserna. Och vi vet att liksom, trauma har den typen av effekter på medvetandet. Och sen så försöker individen på olika sätt då att kunna kontrollera de här potentiellt otäcka sakerna som finns utanför självet.
Du, vilka risker finns det med att kasta sig in då i spirituella rörelser om man mår psykiskt dåligt?
Ja, det finns påtagliga risker med det, skulle jag säga. Det, jag menar, för problemet är ju att om man har en benägenhet för såna här dissociativa processer i medvetandet, vilket är ganska välbelagt att det är överrepresenterat i de här sammanhangen, då finns det ju en risk att man är med om väldigt obehagliga upplevelser som är för starka för personen, så att de i allra värsta fall kan leda till psykotiska sammanbrott. Och det är hemskt olyckligt om det sker, därför att i den nyanliga sfären så finns det inte tillräckligt mycket ansvarstagande, högutbildade, ska vi säga, läkare för att ta hand om den typen av reaktioner.
Vi hörde Per Granqvist, professor som forskar om religionspsykologi vid Stockholms universitet. David Thurfjell, professor i religionsvetenskap, och Sanna Samuelsson, journalist som är intresserad sig för nyandlighet, finns kvar i studion. Jag tänkte vi ska börja med att prata lite om Per Granqvist. Han är inne på det här som på något vis är lite av en kärna i nyandligheten här på slutet. Att den står utanför mainstream och det etablerade samhället. Hur viktigt är det för dem som ägnar sig åt nyandlighet att man just är lite vid sidan om? Vad tror du, Sanna?
Det är säkert viktigt att man känner sig som en, inte som en sökare kanske, men någon som har hittat någonting. Någon som har slutat söka kanske, eller som söker vidare.
Han har sökt själv, hittat någonting.
Precis. Mm. Och sen det är väldigt spännande det här han säger om trauma. Det kan ju låta kanske psykologiserande och så. Men
han är psykolog, så
precis, att han får lov. Det är ju det man gör. Men som jag tänker som feminist då, att trauma är ju en gemensam erfarenhet för många kvinnor och HBTQ-personer. Man kanske, alla har ju inte blivit utsatta för våld, men man har ju en rädsla för att bli utsatta för våld. Så man har kanske en större känslighet gentemot sin omgivning. Det är sådana saker som jag tänker att man utvecklar en stark intuition av. Alltså det finns väldigt många kopplingar där som jag tycker är intressant.
Mm. Vad säger du, David?
Ja, alltså det här med att det är någonting annat än det vanliga. Det är förstås en viktig del av de här esoteriska tankarna, att det är någonting annat och lite speciellt och lite krydda och sådär. Men man kan ju också se det som så att det faktiskt inte alls är någonting som ligger utanför mainstream, utan det är ganska mainstream om vi tänker de här motiven. Alltså alla, om vi tittar då, inte kanske de som verkligen tror strikt och religiöst på de här grejerna, utan de som känner till och liksom ägnar sig åt det här som underhållning, så är ju astrologi och spöken och häxor och magi och alla de här grejerna, det är ju någonting som är otroligt närvarande i populärkulturen och i filmer och i böcker och i alla såna här liksom populärkulturella sammanhang. Så på ett sätt är det utanför, men samtidigt är det också väldigt mainstream i vår samtidskultur.
Mm. Yoga och meditation då, som de hade på frilanskontoret, skulle ju ha för inte så himla länge sedan betraktats som lite nyandligt.
Ja,
hur är det nu?
Där skulle jag vilja säga att alltså, man måste komma ihåg att att traditionell religion, alltså kristendom och esoterism, har liksom inte, det här är en kommentar då till det här slottet-reportaget. Mm. Religion har inte patent eller monopol på existentiellt djup. Och jag tror att många skulle känna kanske att som ägnar sig åt konst och åt filosofi och åt meditation och saker som har att göra med hälsa och existentiella frågor och sånt där. Det här är ju sånt som är relevant för människor oavsett om man är religiös i traditionell bemärkelse eller inte. Och mycket av det som kom fram i det reportaget var ju ett uttryck för en ganska tydligt sekulär andlighet, jag ska säga. Man talade inte om övernaturliga föremål eller gudar eller en sorts alternativ världsbild, utan det var ganska förankrat. Men man ville ha med den här konstnärliga, estetiska, existentiella dimensionen av livet också på sin arbetsplats.
Mm.
Så det är, man får se upp lite att sätta ihop det som samma fenomen som Harmoni Expo. Det är lite olika.
Ja. Vad tänkte du om det här frilanskontoret, Sanna?
Jag tänkte att det är som en parallell trend med mindfulness och meditation, såklart. Som också ibland kan, i sin extrema form, kan vara kopplat till ayahuasca och den typen av andliga droger och den typen av kanske mer hippie-grejer. Sen så tänker jag också på, det är intressant att kombinera just arbete och meditation. Och där kan man ju säga, alltså, det är ju en vanlig ingång då, att man kanske är stressad, man vill kunna jobba, man vill inte bli sjuk av sitt arbete, av stress och så vidare. Och då kanske meditation är just ett sätt att komma ner, en vanlig ingång där. Men efter ett tag så kanske meditationen blir ett problem också, man kanske blir mindre effektiv. Man kanske inte kan jobba på samma sätt, man kanske, ens andliga sökande kanske leder en till att bli en mindre effektiv anställd.
Man blir för lugn helt
Exakt.
Enkelt.
Exakt, då är det ju intressant för cheferna där. Mm.
Det har ju varit väldigt mycket av det här då som är då andligt fast inte så religiöst, det är ju inspirerat av buddhismen och mycket yoga och meditation. Jag vet att du, David, har tittat på det här, vi har en lite speciell relation till just buddhistiska grejer som vi importerar.
Ja, jo, men det har jag skrivit om. Alltså buddhismen är ju en av de här inspirationskällorna, men det finns ju också en rad andra inom citationstecken österländska traditioner, och det är Tibet och det indiska allmänhet, och det finns ju japansk kultur och även fornegyptisk och sådär. Det finns ju en uppsjö av olika exotiska kulturer som man har hämtat inspiration för. Och det där har ju att göra med en speciell situation då som fanns i början av 1900-talet när man plockade in till Europa olika tekniker och traditioner från de här kulturen. Eller egentligen plockade man in begrepp som man sedan använde för att sätta ord på sånt som redan fanns i den västerländska esoteriska kulturen. Och buddhismen har ju där en speciell status eftersom den har varit så pass okänd här i vår historia tidigare. Så att buddhismen har fungerat som en sorts projektionsyta för olika tankar. Så man har kunnat liksom måla upp en bild, en väldigt idealiserad bild av buddhismen liksom för att ta avstånd från den kristna traditionen.
Ja. Framöver då? Det har ju varit trendigt med nyanlighet ett tag nu. Vad tror ni kommer att stanna kvar av de yttringar vi ser idag? Vad tror du, Sanna? Kommer att se ut om 10 år vi står här?
Jag hoppas att det kan få djupa implikationer för samhället, så att man tar med sig de insikter man får då i sitt andliga sökande. Kanske låter arbetet bli en lite mindre viktig del av sig själv. Kanske man har en andlig identitet snarare än en karriärsidentitet. Kanske att det kan göra att arbetslivet kan se annorlunda ut. Mm. Mindre stressigt.
Man hittar en annan mening med livet än
ja, det vore väl trevligt.
Ja. Ja, det beror på vilket jobb man har. David, vad tänker du? Jag tror du kommer stanna kvar.
Ja, men jag tror att, för det här är ju ett uttryck för en ny mediasituation, en ny liksom politisk och teknologisk situation där det finns en massa olika sätt att tänka och leva parallellt. Och det myllret av olika sätt att leva och känna och tänka kommer ju bara fortsätta att öka.
Ja, det tror David Turfjell, professor i religionsvetenskap vid Södertörns högskola. Tack också Sanna Samuelsson, journalist som intresserat sig för nyandlighet. Tack för att du var med i dagens Kropp och Själ. Vi slutar där idag. Om en vecka så är vi tillbaka förstås, och då handlar det om ett av vår tids återkommande dilemman, nämligen sjuksköterskekrisen, som av många beskrivs som en flaskhals inom sjukvården, inte minst i valrörelsen då vården seglat upp som en huvudfråga. Men
Är det verkligen brist på sjuksköterskor som är problemet? Lyssna gärna nästa vecka. Moa Sultanian Magnusson heter dagens producent. Clara Loden och Olivia Sandell är reporter. Tekniker Gustav Sodén och jag heter Ulrika Hjalmarsson. Neideban, vi hörs igen.
Kropp och själ görs av produktionsbolaget Filt för Sveriges Radio.
Det här var en podd från P1, Sveriges Radio. Alla P1-poddar finns när du vill i vår app, Sveriges Radio Play.